I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Goder dager och helt enormt varmt välkomna till den här antologin av ljud vi kallar Vinskolan. Din alldeles egna husdjur med alldeles för många åsikter om alkoholhaltiga drycker. Och vi som lärt oss sitta, trots åldern, är jag, Fido Mölstad, och du, Cesar Mölstad.
Cesar, är det hundmat eller?
Ja, exakt.
Du är en klassisk vovve.
Ja, men precis. Det finns ju flera sådana där traditionella hundnamn, men jag kommer inte på så många. Så det blir våra namn idag.
Fido är väl typ ett amerikanskt?
Ja, eller hur? Visst är det? Ja. Så här då, vad är det då vi har sniffat upp ur marken och ska ta fram i det här avsnittet? Jo, du har ju kallat det här fyra vin-VIPs eller något liknande.
Fyra vinvippar, det låter väl mycket roligare.
Ja, fyra vinvippar kan vi kalla det då. Och det är lite så här, jag frågar dig om vi kunde ha något avsnitt med lite personer i, liksom, lite människor att haka upp saker på. Och då får jag gissa då. Av snabb koll här att alla personer du har valt är antingen döda eller fiktiva.
Ja, tror jag.
Okej. Men så här, vi ska prata om några viktiga personer för vinhistorien och vinvärlden i allmänhet, vare sig de har funnits eller inte funnits, eller lever eller är döda.
Det är ju svårt att ranka folks insatser här i vinvärlden under 8000 år. Men det finns ju några som jag vill lyfta fram i alla fall, som kanske har stått för någonting nytt inom vinvärlden, har marknadsfört dem på ett sätt som ingen annan har gjort innan, eller kommit med lite innovativa lösningar på saker och ting som plötsligt bara har förändrat det hela.
Ja. Det här tycker jag kan bli en liten en följetong vi har kanske, om du kommer på flera.
Ja, vi kör på.
Det vore jätteroligt. Och om jag uppfattat det här rätt då, så har vi fyra stycken riktiga vinvippar. Mm. Och sen har vi två, jag vet inte vad ska vi kalla dem, bubblare.
Jag vet inte det, jag tycker de är very important people
de
också.
De är också very important people. Bra, är det något mer du vill säga innan vi rullar igång?
Nej.
Bra, då tar vi första personen. Ja, då ser jag här på min lilla skärm att du har skrivit Noah, pappa.
Ja.
Vad menar du med Noah? Är det allmänt alla som heter Noah, eller är det något speciellt du tänker på?
Jag tänker på en sång då.
Okej.
Fredmans epistel nummer 35. Det är lite roligt. Gubben Noah var en hedersman. När han gick ur arken planterade han på marken. Mycket vinja, detta gjorde han. Den kan du.
Jag vet inte, jag är i chock. Men kanske, jag känner igen melodin, ja.
Vet du, då ska jag chocka dig ännu mer, för det finns många verser på den här. Aha. Jag ska inte dra alla, men det är lite roligt faktiskt, för att andra versen är så här.
Aha.
Noah rodde ur sin gamla ark, köpte sig buteljer, såna som man säljer, för att dricka på vår nya park. Och tredje versen blir så här då. Han väl visste att en människa var törstig av naturen, som de andra djuren, därför han och din planterat har.
Det här var inte så jag trodde hade sett det avsnittet framför mig. Men fint och tack.
Ja.
Det här låter som gubben Noah.
Ja, Noah eller Noah.
Ja. Och han är en bubblare på din lista.
Bubblare. Ja. Ja, syndafloden är ju en riktig bubblare i världshistorien. I den bibliska historien.
Aha, ja.
Sen om den har förekommit eller inte. Det är ju mycket myter och kanske viss pedagogik i det här också i berättelsen om honom.
Ja.
Då efter skapelseberättelsen så kanske inte folk skötte sig som de skulle.
Nej.
Och då tänkte han, då tar vi livet av alla genom en syndaflod. Det är inte han direkt, men Gud gjorde det.
Ja, Gud gjorde det.
Och då blev han utsedd till att reda ut det där efteråt. Ja. Sanningen är väl att det var lite pedagogiskt, för folk levde vid floder och sånt där och blev översvämningar. De skulle hålla sig lite mer religiösa.
Ja, jag undrar om Noah är då den här första, du vet, sådana som managementkonsulter som kommer in i företag och ska rensa upp.
Ja, men det, så är det nog, ja.
Om det var liksom han som var den. Han var liksom motsvarande McKinsey, fast liksom...
sen har de väl spekulerat att det verkligen var syndafloder. En rolig teori tycker jag är att Medelhavets nivå höjdes och höjdes. Och till slut så svämmade över vid Bosporen, och då var liksom Svarta havet bara ett jordbruksland.
Okay.
Och svämmades över långsamt. Vad vet jag? Ingen vet.
Nej.
Det enda som man kan läsa ut av Bibeln är att, som någon tycker, att Noah var nog den första alkoholisten.
Ah, det ska man ju vara också.
Ja, någon ska vara det. Ah. Ja, han planterar ju vin, och det kanske var för att han tyckte att det är gott med vin och effekterna utav den här yrseln kanske han gillade. Jag hittade en rolig text där. Den står ju i Moseboken, första Moseboken.
Ja. Ja.
Nedtecknad för 1500 år före Kristus. Nu ska du få höra här. Det första Noah gjorde efter att syndafloden dragit sig tillbaka var odla vin. När han drack av vinet blev han berusad och låg naken i sitt tält. Sonen såg sin far ligga där blottad och gick ut och berättade för sina bröder, och de tog en mantel och kastade den över sin far. Då vände de bort ansiktet, för att de ville inte se sin far så här blottad. Och då tänker man så här, varför detta nu då? Varför sker de så här? Ja. Men både judar och kristna faktiskt tyckte att det här var rätt okej, eftersom han var den första och inte visste hur starkt vinet var.
Ja, okej. Okay. Mm.
Och han blev ju rätt gammal, faktiskt.
Noah, hur gammal blev
Noah?
Han?
Ja, enligt Bibeln 950 år, så att det gick ju bra.
Ja, okej. Okay. Han fick inte skrumplever av det där då, nej.
Nej, man kanske bättre, så kanske fick en riktig sån ungdomsfylla där, och så var det bra med det.
Det är ju det om man, inte för att jag har läst Bibeln överhuvudtaget, men man vet ju att det är i första Moseboken, eller i Moseböckerna, det är ju där de coola sakerna händer.
Mm.
Det där är häftigt. Mm. Sen blir det jättetråkigt, det är i början där det händer
grejer.
Sen
blir det lite PK sådär, woke-aktigt.
Exakt, sen kommer PK Jesus, det ska vara så himla woke. Innan så delades det på hav och det var sju plågor och grejer. Grattis Noah som bubblar på listan, som var den första som blev utslagen av alkohol då.
Ja, men alltså vilket inflytande han hade. Den säger, det första man gör efter en syndaflod är att plantera druvor, vinranker.
Mm.
Det är ju en stor grej i vinvärlden om man ska se tillbaka.
Ja.
Det var liksom inte majs eller vete eller någonting annat som man behövde.
Nej,
bröd.
Men det är väl intressant då att man tyckte att vin var så viktigt så man liksom skrev in det som en egen händelse i Moseboken.
Ja, det var det. Det finns ju hur mycket referenser till Bibeln som helst i Gamla testamentet som det här är.
Mm.
Och det är ju lite kul att det var ju faktiskt på Ararat, berget som han strandade.
Mm.
En bit upp får man väl tänka sig då.
Ja.
Hur mycket vatten det nu var. Och det var ju faktiskt de trakterna där man vet att vinodlingen startade i världen.
Ja.
För nu kanske 8-10 tusen år sedan, som man vet. Det ligger ju i Armenien.
Ja, jag med.
Och, ja, det är lite roligt.
Jag fattar. Noah är lite kul. Du fick sjunga lite.
Mm,
det är vi alla glada för.
Ja, men det gick bra.
Det gick jättebra. Om vi ska ta oss vidare av dina kategorin är kanske eller fiktiva personer som är bubblare. Vad har vi då?
Ja, vi har ju pratat ganska mycket om Dionysos.
Mm.
Och det var ju också innan, för jag kommer ju att komma till Jesus, det är ju helt klart.
Mm, mm.
Och Dionysos, eller Bacchus som han då heter i Rom, det är ju samma mytiska sagofigur, naturgud. Dionysos i Grekland och Bacchus i Romariket.
Mm.
Man kan säga att de skilde sig en del åt som det blev.
Mm.
Men båda var enormt inflytelserika som naturgudar då. Påverkade folks vanor att dricka vin.
Ja.
Men i Grekland var det lite mera stil och elegans över det hela. Genom att man gärna skulle deklamera lite poesi. När man drack vin i de finare kretsarna i alla fall. Å andra sidan så höll han ju på mycket med extas och annat. Men det hängde, alltså passion, extas, det var ju ord som då blev grekiska. Och det handlar ju om drama, tragedi och alltihopa som Dionysos anses ha varit upphov till.
Mm, det kan ju hända fortfarande om man sitter på en sån sen vinkväll att nu deklameras det poesi.
Ja, men vem gör inte det?
Och så säger man, sluta Filip, vi håller på att prata om något annat nu.
Ja, men alltså om man börjar lite och dricka lite chatten efter papp så ligger det ju nära
till hans. Då hamnar man rätt där ja. I poesiträsket. Ja.
Men vinet var också en del av läkekonsten där, som greken i alla fall. Det är roligt. Medan då romarna satte igång med bakkanaler. Det här var också före Jesutiden.
Du har pratat om bakkanaler innan, men bara vad snabbt, vad är det?
Det var väl en typ av orger i samband med vindrickande som de höll till med. Runt i Rom och i skogarna och sådär. Mm. Orger i största allmänhet. Som de förbjöd. Men ja, romarna blev väldigt bra på att odla druvor och göra vin i alla fall. Ja. Kanske med tanke på att de här bakkanalerna satte igång någon känsla, någon vilja. Att vin är inte bara orger när de förbjöd. Utan det kan faktiskt vara lite kvalitet på det också.
Mm, just det. Men det är lite samma som, alltså de här är ju då ledsen om jag liksom bryter någon form av verklighet för er nu då, men att de här personerna som inte finns här då i början, eller kanske inte har funnits, eller representationer av någonting, visar ju hur viktigt vin var, så man måste skapa antingen någon form av sån person som blir 950 år gammal, eller hitta på två gudar som har mycket, alltså det är väl fruktbarhet och sånt också, men som är starkt kopplade till vin.
Just det.
Ja.
Då förstår man hur viktigt det var med vinkulturen genom historien.
Ja.
Vin och olivolja har jag alltid sagt. Det, utan den hade inte mänskligheten blivit till.
Nej.
Inte den västliga i alla fall.
Nu har ju du hintat lite om en annan känd historisk
Jesus.
Person. Ja, Jesus. Det enda jag känner till är att han kan göra vatten till vin. En mycket uppskattad förfesttrick.
Ja, absolut. Partytrick, givet.
Mm.
Och det är faktiskt lite roligt för att jag har ju länge, alla har ju känner till han gjorde vin till vatten. Men hur gick det egentligen till?
Uh-huh.
Mm. Nu ska du få höra. Jag har...
Det här är otrolig information du sitter
ja,
på.
Visst, ja, visst. Så här var det. Jag har skrivit om det till lite modernare språk.
Ja, jag gör det.
Ja.
Mm.
Det var alltså ett bröllop i Kanan, Galileen. Och där var morsan till Jesus där, mamma alltså.
Mm.
Och hans lärjungar var också där.
Ja, mamma Maria blir det väl då?
Ja, det är det väl va?
Ja. Mm.
Och det var bröllop som sagt. Och sen så tog vinet slut och då kände sig mamma där lite ansvarig. Så hon sa till Jesus att, Jesus, du som kan allt, kan inte du fixa lite nytt vin? Okej, sa Jesus. Det är ju bara att fylla de där stenkrukorna, det kanske var från Stockholm, där borta med vatten och sen är det klart. Oj, tänkte kärnarna, vad är det som händer? Vad baha? Men de gjorde det och sen började de servera ur krukorna och det var faktiskt vin i dem då. Och han då, värden på bröllopet, han tyckte det var bra fixat av tjänarna. Eftersom det här nya vinet var mycket godare än det de hade haft innan. Men tjänarna bara sa så här, ja visst, jättebra. Så de sa ingenting om att Jesus hade blandat ihop det där. Eller, ja, hur det nu gick till.
Ja, alltså jag känner mig ju extremt icke påläst här nu. Men är det här sant? Eller är det sant? Strunt i det. Är det här berättelsen på riktigt?
Ja, så är det. I lite modern form.
I lite modern form, okej.
Okay. Ja. Jag tänkte att jag skulle anpassa det till målgruppen, lite. Nämligen min son.
Tack. Ja, det visste jag faktiskt inte.
Nej. Men han höll ju på mycket med vin och bröd. Och den sista måltiden var ju faktiskt vin och bröd.
Mm.
Och det blev ju sedan en nattvardsritual då, att dricka vin och bröd.
Mm.
Och det kan man ju säga att det är hans stora insats när det gäller vinkulturen, att han befäste liksom vinet som, ja, vad ska man säga, riktig hörnpelare inom kyrkan, den kristna kyrkan.
Just det.
Överallt, i kristna kyrkan i hela världen. Ja, och sen dess har ju vinet varit förknippat med just den religionen.
Ja, det kan man ju, det är ju intressant att man tänkte att så här, kanske i vissa kulturer och sådär så hade vin försvunnit helt om det inte var kopplat till religionen. Att så här, ja, alla kyrkor var tvungna att ha vin där, för det ingick i vissa liksom, ritualer eller vissa grejer. Och, sådär.
Och vin, det var ju lite pedagogiskt också eftersom vattnet var ganska farligt att dricka många gånger.
Just
det hade man inte koll på. Bakteriologin, som vi väl kan återkomma till lite längre fram.
Ja.
Och alltså, om du tar judarna så hade de väl lite grann samma inställning. Men de hade väl, tyckte väl också att griskött inte var så bra, liksom muslimer.
Aha.
Och det var ju nog också pedagogiskt att det var farligt att äta griskött. Och då tänkte de att det är lika bra att kyrkan lär ut det.
Ja, då inget griskött.
Där finns det farliga. Orent, de äter och de har trikiner och allt
möjligt sånt. Det är sånt som man kan få om man äter vildsvin idag.
Ja, precis. Just det.
Så Jesus, han gillade vin och var en viktig vininfluencer i den här boken.
Right.
Bästsäljaren, Bibeln.
Right.
Ja. Bra. All right. Det var den mer, vad ska vi säga, lite luddiga delen här då.
Det är väl inte luddigt?
Lite luddigt får jag väl ändå veta vad. Vi vet ju inte om det här, hur stor sanningshalten är i det här. Jag tänker att nu kommer vi mer till personer som heter saker med både för- och efternamn och sådär, eller hur?
Med födelseår och dödsår.
Exakt. En av de här innan har vi det på i alla fall. Så här, vi lämnar det andliga kanske, men fortsätter vara i kyrkan. För nu ska vi prata om någon som heter Pierre Perignon. Uttalar man det så?
Jo, han var ju kyrklig.
Ja.
Han var ju benediktinermunk.
Benediktinermunk?
Ja. Och han var ju inte den enda inom kyrkans värld bland abbotar och munkar och kloster och så vidare som ägnade sig åt vin.
Nej.
Men han måste ha varit en väldigt speciell person. Man kan inte nog imponeras av den mannen. Han höll ju till vid kloster utanför Epernay. Det är liksom, vad jag vill säga, den franska champagnehuvudstaden.
Ja, okej.
Men där finns ju Avenue de Champagne och sånt där.
Ja, där vill man bo.
Ja, där vill man bo. Men han var väldigt speciell på att vara så himla envis på att jobba på kvalitet. Odla bättre, gör bättre kvalitet på druvorna och välj bara de bästa druvorna. blanda det på det sättet så att det smakar bättre. Mm. Han måste helt enkelt varit en jäkel på sensorik.
Ja, jag fattar.
Och det sägs ju att han till och med kunde klämma på en druva och tala om från vilken vingård den kommer. Så att han var ju den första som började tänka liksom i blandningar av olika druvor och olika vingårdar. Sen är väl inte riktigt alla överens om det var så att han blandade vinerna, att man gjorde vinerna först som de gör idag, och så blandade de ihop dem till rätt. Eller om han valde druvorna från olika vingårdar och blandade dem och pressade dem ihop.
Mm. Men den här Pierre Perignon då?
Dom Perignon.
Ja, precis. Det är Dom Perignon.
Det är det,
ja. Mr. Expensive Champagne idag.
Yes.
Ja. Det är ju intressant att alltså så här, folk höll på väl väldigt mycket med vin, men kanske fram till en viss nivå då. Och att han var en av de som lyfte det ytterligare ett steg.
Alltså som nattvarsvin så var det nog mycket så här good enough.
Ja, okej, okay, ja.
Det är bara det funkar som nattvarsvin så mycket.
Det stod inget i Bibeln om kvalitet.
Nej.
Nej.
Nej. Det är ju roligt också att det sägs att han blev blind på gamla dagar.
Jaha.
Ja, och så snackar om motsägande uppgifter. Men det var någon som då säger så att nej, det var han nog inte. Det var nog så att han pratade om blindprovning.
Aha.
Då tänkte folk, han var nog blind.
Okej, okay, ja.
På den tiden.
Tror du att det var så? Eller det är liksom ett kul skämt mest?
Jag tror att det var så.
Jag tror
inte han var blind faktiskt.
Nej.
Men det liksom förstärkte väl myten lite grann om honom. Men som sagt, han var en jäkel på att blanda ihop druvor och alltihopa sånt där.
Mm.
Han var också den första att göra ett vitt vin av blå druvor. Därför att man skulle vara så försiktig mot de här fina små gudsskapelser, de här druvorna då.
Mm.
Så att han lyckades ha en sån mjuk pressning på blå druvor så att det bara kom vit druvsaft ur dem.
Det måste ju varit imponerad på när det här nu var 1600-talet.
Absolut. Ja, och det berodde mycket på att han tyckte ju att blå druvor var mycket bättre än gröna druvor.
Ja, det kanske var så då.
Ja, och det fanns en annan aspekt på det också, nämligen, jag vet inte om det alltid är så, men gröna druvor och vin från vitt vin alltså, har lättare att oxidera.
Mm-hmm.
Och efterjäsa och allt möjligt sånt där. Och det var ju det som var det stora problemet för honom. Det var nog därför att han ägnade sig mer åt blå druvor. Därför att när de gjorde vin på den tiden, och det var ju här som han höll på med väldigt mycket, så gjorde de vinet och på hösten när de hade buteljerat det hela så började det efterjäsa.
Mm.
Om de hade buteljerat det eller om de hade på fat.
Ja.
Och många gånger var ju den efterjäsningen ett problem därför att det blev sån tryck så att hela flaskan exploderade. Sprack.
Ja,
så han tycker ju inte om det.
Ja, jag vet att vi har pratat om det i något annat avsnitt, men det finns ju kul sådana liksom masker och sånt och kläder man var tvungen att på sig i vinkällare.
Exakt.
Förr i tiden med sådana hjälmar för att man kunde skada som man gick runt och det exploderade flaskor.
Det var ju på grund av efterjäsning och okontrollerad efterjäsning kan man säga. Där 7 av 10 flaskor exploderade innan de kom till kund.
Det
blev dyrt.
Ja.
Men så att han tyckte inte om den här efterjäsningen i alla fall.
Nej.
Sen lyckades de ju lösa det här, men det var engelsmännen som gjorde det. Genom att få kontroll över detta och ha starkare flaskor.
Ja, jag fattar.
Men
han blev då liksom, trots sin illvilja mot den här efterjäsningen, Mr. Champagne och Mr. Champagne-metod.
Det kan man säga, ja.
Ja.
Och han var väl den första som började tillämpa korkförslutning genomgående i alla fall. Mm. Men han sa inte det där om att jag dricker stjärnor.
Vad är citatet som säger?
Jag tror att han sa liksom, skynda er och kom, jag dricker stjärnor. När han smakade på sin första då champagne.
Ah.
Med bubblorna.
Men det finns det inte nedskrivet att det var så.
Det var väl lite mytbildning efteråt.
Ja, jag förstår.
Men han var en högt duglig och kunnig person som blev gammal och faktiskt gjorde enormt mycket för vinvärlden genom sina enträgna kvalitetskrav.
Ja, Jag fattar. Det kan man förstå att Dom Perignon är en viktig man.
Vi kan kalla honom Dompan.
Vi kallar honom Dompan. Dompan var en viktig man i vinhistorien. Dels för att han tittade på kvalitet. Men också att han medvilligt bidrog till champagne. Då.
Mm. Får man se.
Mm. Bra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ja, sen ser jag här att du har skrivit upp en president. Ja. En amerikansk president.
Ja. Du är ju bra på amerikanska presidenter.
Är det?
Jag tänkte prata om Thomas Jefferson.
Ja, just det.
Vad var han för någon?
Jag är osäker. Han var väl en founding father.
Yes.
Jag kan inte mer om det.
Han var president också.
Ja, jo, visst. Det
blev han ju sen, ja. I alla fall, den tredje.
Mm.
Men, och en kändis på den tiden.
Ja, ja.
Superkändis.
Får man ge om man är president, säger man.
Ja, men det är inte alla presidenter som blir superkändisar.
Ja.
Men han var en stor vinälskare.
Ja.
Och det upptäckte han när han kom till Paris. Mm. Hans fru dog, då tänkte han, nu kan jag lika gärna åka till Paris.
Ja.
Då blir amerikanskt sändebud där.
Mm.
Och då tänkte han, nu kan jag också passa på att prova lite vin.
Mm.
Så han åkte faktiskt runt i 3 månader, sägs det, mellan Bordeaux, Bourgogne. Han var i Italien också, Råndalen och inne i Italien. Och provade viner bara.
Ja, men, och det är så, nu är vi senare, nu är vi liksom mitten, slutet 1700-tal.
Ja, detta var innan franska revolutionen.
Ja, okay, ja.
Han tyckte liksom att han skulle dra sig tillbaka lite till andra trakter när det blev för busigt i Paris.
Ja, jag förstår.
Men vad hans bidrag då var ju det att han var ju amerikan och ville möjligtvis tjäna pengar också.
Just det.
Han hade väl lite utgifter. Ja, han ägnade sig mycket åt kvinnor och dryckenskap och fester i Paris.
Ja.
Det gör man ju gärna i Paris.
Det har jag läst att Benjamin Franklin gjorde också.
Ja, han var ju föregångare då.
Ja,
till,
exakt.
Men han uppfann i alla fall lossledaren.
Ja, och president och alla. Han är duktig, de kom på mycket de här gubbarna.
Ja, ja det gjorde han. Det var ju mycket att komma på också. Ja. Det var inte så mycket som var påkommet.
Finns så mycket att komma på. Ja.
Jag kom på bitcoin.
Ja.
Nej, men han utvecklade vinförsäljningen i världen. Den stora internationella vinhandeln.
Ja, okej.
Inom Frankrike och internationellt också.
Hur då?
Jo, men han ville ju att alla skulle få tillgång till de här franska vinerna.
Ja.
Men insåg också att de som skeppades över till USA var ofta i dåligt skick när de kom.
Ja.
De skeppades på fat.
Ja.
Och ofta hade de på skepparna över druckit lite grann och fyllt på med vatten och allt möjligt.
Hoppsan.
Det var liksom inte samma kvalitet som han upplevde i USA.
Nej.
Eller i Paris. Därför så förespråkade han att de skulle skicka över dem på flaskor. Så att det blev de första som började liksom, förpacka vinet på flaskor.
Mm.
Buteljeringen kom till då med hans hjälp och krav för att de skulle exportera det. Han var inte ensam naturligtvis, men det är lite roligt.
Ja, det blev just det. Man kunde få någon form av lite bättre försäkring på att det vinet som avgick bryggan är samma som ankom nästa hamn, så att säga.
Och du minns kanske att vi pratade om en flaska då, en Chateau Lafite. Det var det här med bovar och bedragare i vinvärlden.
Just det, någon jättedyr.
Ja, som kostade många hundratusen en flaska från 1787 var det var. Ja. Som det skulle ha stått Thomas Jefferson på. Ja. Ingen vet om det är sant.
Nej.
Men så var det i alla fall. Och det visar ju att han var väldigt tidig på att ha vin på flaska.
Ja, jag fattar. Ja, det är ju som alltid. Amerikaner... De är väldigt bra på att kommersialisera saker.
Så är det.
Ja.
Och han ville också kommersialisera amerikansk vin.
Mm.
Var en stor förespråkare med att vi i USA kan göra lika bra vin som de i Europa eller Frankrike.
Mm.
Kanske inte samma vin, men bra.
Mm. Ja.
Så att han har gott förtroende och gott självförtroende kan man väl säga också.
Ja, det är ju... Väldigt långt tidigare än faktiskt USA blir vettiga på att göra vin, eller hur?
Ja,
ja. Men han drog igång någon form av boll i rullning här. Mm.
Jag vet att han skrev någon gång att vinet var faktiskt den första, eller den bästa avgörande för att uppleva smak.
Mm-hmm. Vad menar han då?
Bättre än mat. Vill man uppleva smak och doft... Så är det vin man ska ägna sig åt.
Där håller du med Jefferson.
Ja, ja. Ja. Där han blev ju 83 år också. Så att,
det är längre för att leva på 1700-talet. Eller 1800-talet. Ja.
Ja, men han drack vin.
Mm. Jag fattar.
Bra man.
Bra, schysst kille.
Ja.
Lyckades med mer i livet än jag någonsin kommer göra.
Så är det.
Toppen. Och sen har du skrivit en man som jag inte har hört talas om i hela mitt liv. Jag ska försöka uttala det här då. Jean-Antoine Chaptal.
Det är jättebra.
Det är jättebra.
Har du inte läst några av din fars vinböcker?
Det har jag faktiskt gjort, men Jean...
Det kanske slank dig ur minnet där.
J.A. Chappen, som jag brukar kalla honom. Minns jag inte.
Ja, men han är ju viktig i vinvärlden därför att han såg till att han var ju politiker, kemist och industriman framförallt.
Mm.
Och föreslog att man skulle få tillsätta socker. Och det här analyserade han fram hur man skulle göra detta i de nordliga regionerna i Frankrike då.
Mm.
Så att de kunde jäsa ut vinerna och få lite högre alkoholhalt.
Ah, så man kunde kontrollera inte stanna. Det, vet, eller tvinga vinet lite. Sådär.
Om du har för lite socker i druvorna så kanske det stannar vid 7-8% som det gjorde i Tyskland förr.
Mm.
Men genom att chaptalisera, som det är namnet, genom att tillsätta druvsötma eller något sockersötma så kunde man få upp alkoholhalten genom att gästcellerna äter ju socker för att omvandla det till alkohol.
Ja, och då fick han de här gjorde de här jätteprocenthöga italienska vinerna på 15,3%. Det ville han, det var han ute efter.
Ja, men det var ju ett smart sätt att göra, vilket var väldigt, väldigt vanligt på den tiden. Nämligen att de torkade druvorna för att få upp sötman.
Ja, just det.
I områden där inte kanske i nordliga Italien var det väldigt vanligt.
Mm.
Och är fortfarande så när man gör Amarone.
Ja, det var en annan teknik då. Ja, just det. Men han, och kallar man det fortfarande chaptalisera? Det här med att tillsätta
Nu är jag lite gammaldags kanske, men om man ska vara korrekt i vinvärlden så pratar man om chaptalization.
Mm. Och det här med, om man säger uttrycket dosage, mm, är inte det tillsatt socker också?
Jo,
men det, är det bara i champagne? Kanske?
Bara i champagne, elmoserande vin, aha, enligt champagnemetoden.
Okay.
För att få det att jäsa andra gånger så, mm, har man en väldigt speciell mängd socker och lite jäst.
Aha, jag fattar.
Och så häller man det i vinet igen och då, aha, får man det att börja.
Det där kan ni slänga med när ni dricker vin med vännerna eller har någon provning eller någonting så här.
Ja.
Hur mycket har de kapitaliserat det här, kan ni säga, mm, då? Och så tittar någon sån bar person på dig och undrar, mm, nu vet jag inte vad som händer. Och så känner du dig smart.
Nu byter vi samtal sen.
Ja, exakt. Nu pratar vi om något annat.
Nu pratar vi om Jesus, hur han förvandlar vin, ja, till vatten.
Men är det, skickar man ner rent socker då? Eller var det det han gjorde?
Det finns alla möjliga, ja, sätt att göra det på. Och det är väldigt mycket lokala regler som bestämmer det där. I Frankrike är det nog olika beroende på vilken appellation det är och hur långt norrut de ligger.
Ja, jag fattar.
I Tyskland har de också olika regler.
Men det här med att tillsätta socker då, ett, hur vanligt är det idag?
Det är ganska vanligt.
Det är det, ja.
Och i nya världen vet man inte riktigt.
Okay. Ingen vet.
Jag var hos en vinproducent nyligen och kom in i vineriet och där låg det 50 säckar. Jag tänkte, vad är det här? Är det svavel? Tänkte,
nej.
Det var socker.
Ja, de höll på med det.
Ja.
Det behöver man inte skriva ut. Och två då, kan man, om man nu inte vet om det här, går det att smaka sig till om ett vin är chaptaliserat?
Vad tror du?
Mm, jo, ja. Jag säger ja.
Ja, då säger jag nej.
Okej. Okay.
Men alltså det, du lägger, stoppar i socker,
ja,
som är då en kolhydrat.
Ja, visst.
Och den äts upp utav, det blir liksom ingenting kvar utav det, utan det sockret som är, om, ja, du gör torrt vin,
ja,
förvandlas i alkohol.
Ja.
Och det är lite svårt att känna på alkoholen vad den kommer av för sötma.
Ja.
Vissa då, som vill vara viktiga,
ja,
som du, säger att de känner skillnad och säger att ja, men det känner man, det är lite obalanserat. Så där.
Ja, just det. Och jag tänker, vissa sådana som du kanske kan konstatera att det är en, inte vet jag, en Riesling blir aldrig så här hög procent om man inte tillsätter socker i det.
För det mesta, ja.
Ja, mm. Så. Ja, men okej, så det påverkar inte smaken så mycket, men vissa säger att det ändå gör det.
Det ökar vinkvaliteten genom att det får mer balans mellan alkohol och frukt och syra och allting sånt, mm, i vinet.
Jag fattar.
Bra.
Toppen! Då tar vi en sista person här då, ytterligare en fransman.
Ja.
Man, det hade man nästan kunnat ge sig tusan på att det är de som är...
Det är de som gör det.
Ja,
men om man ska diskutera någonting i vinvärlden så hamnar man ofta i Frankrike.
Det gör man. För den du har skrivit här är Louis Pasteur.
Ja. Last but not least.
Last but not least, ja.
Ja, men jag skulle vilja påstå att han är... när senaste 200 åren är den viktigaste personen inom vinnäringen.
Ja.
Och inom hela livsmedelsbranschen också.
Ja, jag tänker att han är viktigare än bara vinvärlden. Ja. Ja.
Du vet vad han har gjort i alla fall.
Ja, pasteurisering.
Ja.
Ja.
Han var alltså kemist och vad säger, mikrobiolog.
Ja.
Och han, alltså, hela hans gärning, han var ju hur känd som helst. Och professor och allting på andra universitet och skrev massor av böcker.
Uh-huh.
Så han var den som grundlade hela bakteriologin. Innan hade man liksom inte riktigt koll vad bakterier kom eller varför vinerna blir dåliga eller varför mat blir dålig.
Nej.
Man trodde ofta att vatten annat kunde bli dåligt. Det blir det ju om det står ett tag.
Uh-huh.
På grund av döda materia som kunde utveckla någon, mm, form av saker. Så det var liksom olika teorier. Sand, sten,
mm,
lera, allt möjligt kunde...
Man trodde ju, det var ju mycket med doft också.
Mm.
Man trodde att saker spred sig med luften på ett annat sätt.
Som skapade sjukdomar, ja.
Ja, exakt. Ja,
ja, så var det ju under digerdöden. Då gick, ja, man ju med stora näbbar.
Pelikanmasker.
Ja. Ja. Men i alla fall, han bevisade ju att det var inte så, utan han kunde ju... till exempel koka upp vatten, lägga det på en flaska och så låta det stå,
mm,
Mm. Och säger, det blir inte dåligt.
Nej.
Han hade pasteuriserat vattnet.
Ja, okay.
Och så där höll han på. Och visade liksom att det, nej, vin blev inte vinäger om man värmde upp det till en viss temperatur. Och så började han testa det här med bakteriologi överhuvudtaget.
Mm.
Så att det var otroligt. Men också att han visade, genom de här försökerna så märkte han ju liksom att lite syre gör ju att vinet utvecklas också.
Mm.
Det oxiderar lite mjukt och fint. Så att man kan väl säga att han också var den som visade att det lönar sig att lagra viner.
Mm.
Och som vi vet idag, så när de ligger på flaska där och det är lite syre, så blir det liksom en mikrobiologisk utveckling. Väldigt, väldigt långsam, men väldigt spännande, som påverkar smaken som, på ett sätt som många tycker är väldigt, väldigt spännande.
Mer kontrollerat liksom.
Precis.
Mm.
Men, och det, alltihopa det ledde ju till att det som många hade undrat över, hur går det till egentligen?
Hur går vad till?
Själva fermentationen.
Jäsningen?
Ja.
Ja.
Hur kan en vinmust bli vin?
Ja, hur då?
Förklara det om du kan.
Det, men då ringer man upp pastör och så säger han någonting med det han kunde då.
Ja, då hade de kopplat det till Pasteurinstitutet.
Ja, det hade de gjort det. Ja, då hade jag pratat med dem.
Han dog 1895.
Så hade han satt någonting om mikroorganismer då.
Ja, ja. Men, och det räddade han ut.
Ja.
Och det var ju otroligt betydelsefullt.
Mm.
Även om man kunde göra rätt när man gjorde vin.
Mm.
Men man visste inte riktigt varför.
Nej, precis. Man hade inte fattat att jäsning orsakas av någonting som lever.
Ja.
Och som man måste ta hand om.
Ja.
Ja.
Och att det bildar, ja, det märkte man väl,
ja,
av socker och vatten.
Mm.
Bildas då, som vi pratade om, koldioxid och värme och alkohol.
Ja.
Mm.
Det är intressant då, liksom, om man pratar om han Chaptal, som vi pratade om innan. Han gjorde någonting genom att kasta i socker då, i vinet. Så gjorde att det hände någonting, men han fattade inte varför det blev så. Han såg bara resultatet. Mm. Liksom. Medan då Pasteur kunde förklara vad själva processen var med alkoholjäsning, ja, och fermentering.
Ja. Vad kallar det då? Sockret, varför ja, sockret gjorde att det blev mer alkohol.
Ja, men precis.
Man behöver inte veta allting, det kan hända ändå.
Ja, nej, men precis. Jag är ju mer då som Chaptal, att jag, det finns ju något sånt citat från en film, där en person frågar en Vietnamveteran, vad är det för pistol du har? Då svarar han, I don't know the name of the gun, I just know the sound it makes when it kills a man. Lite så känner jag med vissa saker. Så här, jag vet inte riktigt hur det går till. Jag vet bara att så här händer det. Så här går det till.
Men det är väl en stor del av njutningen med vin också.
Ja.
Man behöver inte veta hur vin görs. Man kan tycka det är gott ändå.
Ja exakt. Det är väl härligt. Så får det väl vara. Ja.
Men alltså, sammanfattningsvis om Pasteur, som ju alla inser när man läser om honom, denna fascinerande människa.
Mm.
Född i Arbois, i Jura. Men att hela livsmedelsindustrin har ju honom att tacka för att man kan pasteurisera saker. Alltså, vi hade ju inte kunnat dricka mjölk mer än någon dag eller så om inte pasteurisering fanns. Eller öl också för den delen.
Ja, just det.
Och massa livsmedel, processade livsmedel och sånt där hade ju också blivit mögliga bara några dagar.
Ja, det är en viktig person så här. En vinvipp, absolut, men också kanske en allmänt mänskligheten vipp, Pasteur.
Ja. Tack Louis Pasteur för att du fanns.
Tack för att du fanns och kom på det här och gjorde. Ja. Tänk om det här, någon hade kommit på det här typ 2003 eller någonting, det hade varit kul.
Ja, då kom de faktiskt på hur luktsinnet fungerar.
Just det.
Fick Nobelpris då.
Ja.
De hade kanske kommit på det innan och det var ju väldigt sent.
Mm.
Han kom på fermenteringsprocessen i slutet på 1800-talet.
Mm. Men någon hade inte räknat ut hur tungan fungerade. Typ.
Nej.
Nej,
eller näsan var det.
Näsan var det kanske, ja.
1859 var det faktiskt. Så det tog, var ju 150 år emellan.
Ja, jag säger som jag gör ibland, well done Pasteur.
Ja.
Ja. Det var ett gäng det här. Några lite flummigare i början kan jag känna, där jag ändå kategoriserar in Noah, Dionysus, Bacchus och Jesus.
Nu är du orättvis.
Vet du vad, jag kan vara det hur mycket jag vill, för de kan inte, eller det beror ju på, Jesus kanske kan, en helig anden och Gud kanske kan göra någonting åt det.
Ja, nu är det ju inte vissa andra i andra religioner som folk stör sig på om man nämner överhuvudtaget eller visar bilder på.
Nej, det är sant, men det är mer, ja, strunt i det. Så här, tre lite, enligt mig, lite flummigare kopplingar till vin. Och sen hade vi tre personer som verkligen har fört vinmakandet framåt.
Bra.
Ja.
Sammanfattat.
Bra sammanfattat. Så här då, nästa gång kommer vi, när vi pratar om viktiga vinpersoner, kommer vi in då på personer på 1900-talet kanske?
Vad tycker du?
Ja.
Bra, ja. Kör vi det.
Gör vi det.
Mera vinvippar.
Mera
eller vinkändisar kanske. Mera.
Ja, vinkändisar kan vi ta.
Ja.
Finns ju många. Men då har vi lagt grunden här för eller kanske en ny serie i våran podd. Det får vi se. Men jag känner mig klar här då.
Jag med.
Känner du dig också klar?
Mm.
Vad bra.
Vipp, vipp.
Vipp, vipp. Vi avslutar programmet. Så hörs vi igen om två veckor.
Hej då.